VVC, hur smart är det? Och finns det alternativ? Välkommen till VVS-podden. Varmvattencirkulation, VVC, det är ämnet för det här avsnittet av VVS-podden. Jag heter Fredrik Karlsson och är chefredaktör på tidningen VVS-forum. Och med mig har jag VVS-montören på Torparör-projekt, Andreas Winborg. Välkommen, Andreas.
Tackar, tackar.
Du har varit ute och jobbat idag, sa du.
Jajamän.
Och det är en ganska kall dag, kan vi säga till lyssnarna då, som du kommer hit till oss. Så att jag gissar att det var skönt att komma in i poddstudiovärmen.
Ja, men verkligen. Bilen visade minus 17 i morse när jag startade, så att det var lite kyligt på morgonen. Men sen när man kommer igång och jobbar lite grann så får man hålla igång det så man inte fryser.
Jag är inte så avundsjuk på dig.
Nej.
Jag har haft utejobb i mitt liv också, men jag är ganska nöjd att jag har bytt till redaktör som kan gå runt i tofflor på redaktionen här.
Mysigt.
Ja. Nåväl, VVC sa vi att vi skulle prata om idag. När kopplade du in det senast?
Det kopplade jag in senast för 4 veckor sedan i Täby när vi drog upp vattenstammar.
Är det ett jobb som du gör ofta?
Ja, det är ett återkommande jobb som vi gör när vi monterar kallvatten, varmvatten. Då ingår ju varmvattencirkulationen bredvid. Alltid skulle jag säga, de gångerna jag drar stråken och stammarna så har vi en varmvattencirkulation.
Ja, det sägs ju att det kan bli en del värmeförluster då. Vad tänker du om det?
Ja, det har man läst och hört om. Jag är ju just nu bara en montör och följer ritningar och man ser att det är en mindre temperatur på varmvattencirkulationen när den kommer tillbaka till värmekällan, alltså i undercentralen, till växlan till exempel. Så ja, det tappar ju värme på vägen. Men jag tror att vi måste ha den, för annars så tar det väldigt lång tid att spola fram varmt vatten på tappstället.
Ja, det är ju helt klart en smart funktion. Det finns ju lite alternativ också. Det talas ju till exempel om VVCi. Är det någonting som du har tittat på någon gång?
Ja, jag har tittat på det. Jag har inte jobbat med det överhuvudtaget. Vi hade ett projekt som skulle kommit igång då man körde den här VVC:n in. Alltså att istället för att ha 3 synliga rör så matar man då in VVC:n invändigt i varmvattenröret. Så att det cirkulerar invändigt. Då har du bara 2 synliga rör då varmvattencirkulationen är gömd inuti varmvattnet. Jag har själv aldrig jobbat med det, så jag har ingen experience med det överhuvudtaget. Men så jag har svårt att ta någon ställning. Spontant så känner jag att det är lite mäckigt, tror jag.
Ja, vi på VVS-forum har ju skrivit om det tidigare. Det fanns något som heter KM-VVC som var en form av VVC-i-lösning som en VVS-firma hade tagit fram. Och jag vet att det finns Vega Smart Loop Inliner System. Och om jag förstod det rätt så var det det ni hade tittat på då.
Ja, det hade vi tittat på. Men det är nog 2-3 år sedan. Så att det här som fanns i VVS-forum, det var det nyaste för mig.
Men de bygger ju ändå på samma princip med röret inne i ledningen då. På VVS-forum så kan jag ju säga att där har debatten varit rätt intensiv då. Det är VVS-konsulten Roland Jonsson som har sina käpphästar och VVCi är en av dem. Men han får mothugg från skeptiska VVS-montörer i spalterna. Men du har inte valt sida i den debatten då?
Nej, det har jag inte faktiskt. Jag håller ju på att lära mig mer om saker och ting och energi och så. Så att det ska bli spännande och det är alltid kul att läsa om Rolands idéer.
Du är en nyfiken VVS-montör och du pluggar till konsult också. Vad tänker du kan vara fördelarna då med VVCi?
Ja, den största fördelen det är ju platsen. Där vinner vi ju då att istället för att ha 3 rör så har vi ju helt plötsligt 2 rör. Det betyder ju mycket, till exempel om vi går tillbaka till vad vi pratade om, schakten och storlekarna i schakten. Så att där har vi då 2 rör med isolering på istället för 3. Så det är väl det är ett stort plus då. Sen så är det väl energin då, att de värmer varann inuti. Så att vätskorna är ju i direkt åverkan till varandra. Istället för att ha 2 rör då som hänger ifrån varann och är enskilt isolerade. Där ser man ju en klar vinst.
Ja, och nackdelar då?
Ja, det är väl om någon montör känner, jag vet inte hur det där funkar med påmärkning och så. Så man kommer dit som en montör efteråt och ser en stam kanske och så bara, men här ska vi göra ett påstick på varmvattnet. Det kan man ju inte, det funkar ju inte då. Då kan man ju inte klippa, då kanske man klipper i det röret och så bara, oj, det fanns ett rör till här inuti. Så jag vet inte riktigt hur det där funkar. Och sen ifall det är en stråk eller en stam som svänger mycket, jag vet inte hur det där då funkar med inmatningen av den inre slangen.
Nej, det är intressant, men det där med klippningen, det kan ju verkligen bli ett problem, förstår
jag. Ja, jag ser ju inte riktigt hur det skulle funka. Då ska man behöva stänga av och tappa ner allting. Och jag vet inte om man då, kanske de som plockar fram de här kan säga bäst. Jag vet inte om man behöver ta ur den slangen då, eller hur man gör det för att koppla på sig på det där.
Ja, men oavsett om det finns en teknisk lösning för det eller inte, så gäller det ju att överföra kunskapen då, kanske till någon som kommer 30 år senare och ska göra någonting.
Ja, exakt. Precis.
Du, jag tänkte också fråga, har du sett något ytterligare alternativ till att ha VVC som du tycker verkar smart?
Jag vågar inte ta ställning till om det är smart eller inte, då jag inte är insatt på det området. Men vi var ute i Enköping på ett stor industrilokal där det fanns en massa olika företag som hyrde in sig i lokalen. Och när man går in i centralen där, då finns det endast kallvatten. Och undrar man lite, vart får de sitt varmvatten ifrån då? Men sen visade det sig då att då har de små varmvattenberedare ute vid tapppunkterna, så att varje lokal där de hade sina toagrupper så hängde en liten varmvattenberedare som försörjde tappställarna med varmvatten direkt i anslutning. Och då behöver man ju helt plötsligt ingen VVC. Och då har du ju inga transportsträckor där du kan tappa energin heller. Så jag vet inte om det är plus eller minus att ha en massa varmvattenberedare överallt. Det kanske Roland kan bäst.
Ja, vi kommer tillbaka till det. Men det är ju en intressant tanke, och det finns ju olika alternativ som du visar här med det exemplet.
Ja.
Ja, men bra. Vi har haft ett bra samtal om VVC här, tycker jag. Den får lyssnarna ta vidare, så vi får se om vi får några reaktioner, så vi får ta upp ämnet igen här.
Absolut.
Du, vad händer nu då efter den här inspelningen?
Ja, som sagt håller jag på att studera, så jag ska åka hem och fortsätta plugga. Och just nu så håller jag på att dimensionera luft för kontor. Ta reda på hur mycket luft man ska föra in i olika kontor och konferensrum, så det blir bra klimat för personerna som jobbar och är där.
Ja, är det knepigt?
Det är lite nytt för mig som rörmontör, men det är en bra utbildning och en bra lärare, så att nej då. Jag känner att jag får grepp om det där.
Bra, då ska vi säga hejdå till dig, och så får lyssnarna hänga kvar, så kommer det mer om VVC efter den lilla pausen. Tack så bra.
Tack.
Jag säger välkommen till Rickard Karlholmer från Kvantum, VVS-poddens sponsor. Vilka är Kvantum, Rickard?
Ja, Kvantum är ju en ny svensk leverantör som har massor av erfarenhet från både värmepumps- och energimarknaden. Vi säger ju att vi utvecklar en på riktigt framtidssäkrad värmepump. Det är till och med som så att vi säger att vi har utvecklat mer än en vanlig värmepump.
Vad menar ni med mer än en vanlig värmepump?
Alltså, hjärtat i alla våra värmepumpar är ett termiskt batteri på en 10-12 kWh. Och det här termiska batteriet, det kan man då överladda genom att köpa el när elen är betydligt billigare och sen använda elen när den är dyrare. Har du egen solcellsanläggning så kan du mitt på dagen tanka upp i det termiska batteriet och använda senare på kvällen när elen återigen är dyrare. Vi säger till och med att produkten är flex ready.
Vad betyder flex ready?
Ja, då går vi över till elleverantören, och här har man då skrivit ett avtal som tillåter elleverantören att ibland pausa leveransen till värmepumpen så att man övervintrar på den energimängden man har byggt upp i det termiska batteriet. En annan del av året då har man kanske överkapacitet i elnätet, och då tillåter man elleverantören att gå in och fylla upp eller fylla på det termiska elementet. Och på det viset så ensam så händer det inte speciellt mycket på elmarknaden, men tänk tusentals sådana här värmepumpar i samverkan. Då kan man definitivt säga att vi hjälper till att stabilisera det svenska elnätet. Och då har vi byggt en värmepump som är betydligt mer än en vanlig värmepump.
Mer än en vanlig värmepump, säger Rickard Karlholmer att VVS-poddens sponsor Kvantum levererar. Vi säger tack till Rickard. VVC, eller kanske inte, det pratar vi om i det här avsnittet av VVS-podden med mig, Fredrik Karlsson. Och nu säger jag välkommen till Hans Söderström, expert på installationsteknik, VVS, anställd på Installatörsföretagen. Välkommen, Hans.
Tackar, tackar.
Kul att ha dig här. Du har varit med tidigare i podden här, och vi kommer alltid djupt i några olika ämnen inom VVS när du är här.
Ja, då är det mycket bokstäver förstås också då. VVC, det vet ju alla vad det är förstås. varmvattencirkulation.
Ja, i alla fall de som har lyssnat koncentrerat under första halvan av det här programmet har ju hängt med. Men det är bra. Som du säger, det är många bokstavskombinationer inom den här branschen. Och denna står då för varmvattencirkulation. Är du ett fan av varmvattencirkulation? Ska man ha det, tycker du? Det är ju standard, får vi säga, men...
Ja, på något sätt ska man ha det, tycker jag. Alltså ha funktionen. Sen om det ska vara då ett extra rör eller om det ska vara rör i rör eller som vi kanske kommer tillbaka till. Det kan man ju fundera på vilket system som är bäst. Men att ha cirkulation, jag tror att det är, som det ser ut nu i alla fall, så är det att föredra.
Just det. Men om vi börjar med själva originallösningen då. Då har man ju varm- och kallvatten och sen så kommer ett tredje rör då för varmvattencirkulation. Och det kommer ju då upp till tappvattenpunkterna därifrån.
Ja, historiskt sett så kan man säga att det var i toppen på stammen så anslöts då på varmvattensidan, så anslöts en returledning ner till det gemensamma nätet där nere och sen så in i en pump som cirkulerade in i växlaren sen när man producerar nytt varmvatten.
Ja, och fördelar och nackdelar med ett sånt klassiskt system?
Fördelarna är ju så att om man har det upp till stam, i alla fall stammarna där, och det är ju då att man kan verkligen säkra upp också att varje stam får rätt temperatur. Alltså om man injusterar, det måste ju vara en injustering också på VVC-ledningen, och då kan man säkra upp det, för att det är ju så att lagkravet är att det ska vara 50 grader som kallast på varmvatten när det kommer tillbaka till undercentralen, om vi pratar om undercentral. Det är ju flerbostadshus vi pratar om nu då. Och då kan man säkra upp det. Annars många gånger så har man inte där, utan som i många fall kanske att det stannar på någon våning ner, då kan det bli lite svårt att få till det här med att ha bra fördelning. Och man slösar ju på varmvatten, både energi och vatten egentligen, då, tappvatten, när man måste spola mycket för att få fram värmen.
Just det, så det är några kritiska punkter där.
Ja, man kan säga att det är kritiska punkter. Dels att det gäller att har man då en fastighet med många stammar, så gäller det också att man säkrar upp att varje stam får då en temperatur på returen som är då över 50 eller med marginal över 50, för att det ofta har en sträcka till innan det kommer till undercentralen. Så att det kanske måste hålla minst kanske då 53 grader eller 52 grader där. Det är ju den biten. Det som är det knepiga idag som är, eller många fastigheter som är då lite grann till åren, det är ju så att det var ganska dålig isolering på varmvattencirkulationen och även då varmvattenledningar och även då tappkallvattnet. Och det innebär då att värmen från både varmvattenledningen och VVC-ledningen, den för sig över då till tappkallvattnet då, och det innebär att det blir för varmt och varmvattnet blir för kallt. Så att det är ju ett av problemen som finns idag i äldre fastigheter.
Ja, äldre fastigheter, säger du, kan det vara det problemet, men kan man göra något där idag i efterhand eller? Kan man gå in och isolera? Eller?
Det är jättesvårt, kan jag vilja säga. Det är, alltså, oftast är de här inbyggda på kritiska ställen, så att det är ju egentligen när man gör stambyten att se till att man kan verkligen få plats för att dra nya rör och dra och isolera dem på ett korrekt sätt. Det är väl det som man kan börja fundera på idag. Men sen finns det ju, så vi kanske återkommer till andra lösningar, hur man kan lösa det här med VVC:n på ett annat sätt.
Jag vet, du nämnde injustering också. Vad ska man tänka på där då? Det förstod jag att det är viktigt.
Ja, det är att injustera så att du ser att det har, alltså varje stam har ett returflöde då till varmvattencirkulationspumpen, att man injusterar det så att alla stammar, och det är inte frågan om flöde kanske, utan det är frågan om att man mäter temperaturen där så att man säkrar upp att det håller över drygt av 50 grader, så alltså kanske 52 eller 53 grader där vid när det kommer upp till den gemensamma ledningen sen nere i kanske då källare som dras ihop i. Det är en viktig bit, och det där ofta när man kontrollerar VVC:n idag så har man det via kanske då duckar många gånger i undercentralen alltså, och mäter av det, men då är det en gemensam temperatur för många stammar, och då vet man inte om det någon stam kanske har under 50 grader, och då finns ju risk för att det kan bli legionella. Det är det som är, det är där problemet ligger. Det är, alltså, det är inget att om det inte har ju allt med energi naturligtvis, men det har också att göra med att risken för legionella om det blir så då kallare än 50 grader.
Just det. Energiförluster har vi pratat om tidigare, men även då legionella nämnde
ja,
nu.
Det är de två, det är de två kritiska bitarna. Och det som är nu då, tar man de här traditionella, så är det så att tittar man på äldre hus, då är det så här dålig isolering. Idag på de nya, nyproducerade hus som också kan ha stora energiförluster då i, eller förluster, men i alla fall det går åt massa energi för att hålla igång varmvattencirkulationen, och det kan ju vara hur man har förlagt av de här stammarna, och framförallt också kanske då man har gjutit inrör som gör något fram till lägenheterna i bjälklaget och har dålig isolering där eller ingen isolering alls kanske. Då blir det en jätteförlust. Vi har ju sett idag att man räknar, när man räknar energiförbrukning och energistandard så här, så är det då, räknar man med 4-5 watt per kvadratmeter då, som man tittar på som förbrukar, eller kilowattimmar per kvadratmeter. Och den delen där kan skilja i nyproduktion också allt ifrån 2-3 upp till en 25 nästan, beroende på hur det ser ut och om det är ingjutna ledningar och sådana saker med dålig isolering. Så att det kan skilja jättemycket.
Okej, nu ska vi få prata om alternativen här. Jag brukar ju referera till vår gemensamma vän, tror jag brukar lova säga, Roland Jonsson här, VVS-konsulten. Han har ju framträtt på omslaget av VVS-forum och med demonstrationsskylt för att skrota VVC. Är du team Roland eller var står du?
Jag kanske är någonstans mitt emellan då, men jag menar, det han menar med skrota VVC så kanske inte han menar att, ja det är kanske skrota den här tredje röret, det är det han är ute efter att skrota, men däremot kanske inte då systemet så sådant att ha cirkulation, det ska jag vilja påstå att han i de flesta fall i alla fall menar. Men han har ju lösningar på det där och det har ju diskuterats mycket, och där är det ju så att vi är lite i Sverige lite gärna olik kanske då övriga Europa på många håll. Vi har då Tyskland liksom, där man har just det här som kallas för VVC-I, där man har alltså en tunn VVC-rör inuti varmvattenröret som man sticker upp då hela vägen och har då speciella kopplingar både så här längst upp och även då längst ner innan det går på gemensamt rör. Och den tycker jag känns som en jättebra lösning både när det gäller då nyproduktion men även ombyggnad. För det, de tidigare så har man ju haft då, man dimensionerade vatten tidigare, så dimensionerar man för betydligt mer vätskeflöde än vad man gör idag. Och det innebär att också att rörerna är då, har tillräcklig kapacitet att ha ett rör inuti det befintliga röret utan att det stör egentligen där. Så att det tycker jag är ett bra sätt att kunna klara av det här med VVC. Framförallt om det finns eller om det är dåligt, så är det ett bra sätt att lösa det utan att behöva liksom slita upp massa schakt och sådana saker.
Rör i rör eller VVC-I är det vi pratar om då?
Då pratar vi VVC-I, ja, precis.
Just det. Sen finns det ju då Andreas Wienborg, VVS-montören, som har varit där och pratat tidigare. Han berättade att han var på ett projekt där de bara hade kallvatten. Och så gick det upp till tapppunkterna och där hade man vid varje enskild lokal sen hade man en varmvattenberedare. Så då var det ju, värmdes ju vattnet ute vid tapppunkterna och bara kallvatten upp.
Mm.
Och vad säger du om en sån lösning då?
Ja, den lösningen i många fastigheter, framförallt kanske då kontorsfastigheter, så skulle det kunna vara en väldigt bra lösning. Där har man kanske onödigt mycket varmvatteninstallation i ett kontor. På toaletten, utrymme och sådana saker, om det bara är toalett och handfat, och kanske inte behövs vara någon varmvatten fram dit. Däremot i duschutrymme naturligtvis och eventuellt pantry, där behövs ju varmvatten. Men det är de få ställena man behöver ha det i ett kontorshus. Och då kan man fundera på, är det inte bättre att ha då en liten elektrisk varmvattenberedare? Det finns ju också då små frånluftsvärmepumpar som installeras också, som ligger också lokalt och där som tar hand om lite grann av frånluften på kontoret och förvandlar det till bra värme eller bra varmvatten. Så att det finns också de varianterna. Så det finns mycket varianter där. I flerbostadshus så tror jag inte att det riktigt fungerar idag så bra, skulle jag säga. Då ska man dra upp då kanske värme upp, alltså, och ha en växlare där ut i varje lägenhet. Men då måste du ha den ganska varm, och då är det ju, hur energieffektiv är den uppvärmningen med kanske då ett 60-65 gradigt vatten upp.
Just det, men som du sa, för när det gäller kommersiella lokaler då, så
där tror jag att det kan komma mycket, mycket mer än vad du har gjort tidigare.
Ja, intressant. Mm. Har vi några andra alternativ eller har du några andra tankar?
Ja, vi har ju CVV också naturligtvis. Vi måste ha lite bokstäver.
Just det, men är det inte det Roland förespråkar förresten?
Han förespråkar det, och det har de ju gjort då, om vi pratar det då, ute i Trångsund som det är. Då finns det en BRF som har gjort det där man hade problem med VVC:n, och där man istället för att dra några nya rör upp då hela vägen, så band man ihop kanske på toppen, eller nästan på toppen i alla fall, band ihop respektive stam. Och så gjorde man en som man satt som tillopp, och sen gjorde man den andra stammen bredvid som är returledning. Och därigenom fick man cirkulation. Så det är också en variant. Och det är det som han, där tjänar de ju faktiskt, ja, väldigt, väldigt mycket pengar på, eller energimässigt i alla fall, på att göra det. Sen kostar det lite att göra det, men det är ett ganska enkelt sätt i befintliga beståndet.
Just det. Är du en fan av den lösningen?
Ja, jag tror att den kan vara bra om man kan göra det på ett rätt sätt. Det gäller också att hitta lösningar där man kan dra då, att kanske någon vind som, där det finns, som det går att dra ledningar på, och det är svårt kanske att dra igenom fastighet, alltså genom lägenheter, det kanske inte är så intressant, men kan man hitta utrymmen och dra det här då, kanske i ett vindsplan eller någonting sånt, då tror jag att det kan vara en bra lösning.
Intressant att höra från dig. Roland Jonsson har framfört detta och han fick en del däng av läsarna som inte trodde på honom, men han står på sig. Och nu intressant att höra från dig här vad du har för tankar om det. Mm. Är det något mer vi ska prata om i det här programmet?
Ja, det finns ju även andra system som man har testat då, där man har, kan man säga då, där man från källarplanet har väldigt, väldigt tunna rör upp till varje blandare. Och där man så här då fyller upp systemet, när man börjar spola så går det snabbt upp. Då. Det tar bara någon sekund så har du vatten i din blandare. Men då ska, och så åker det tillbaka sen när man slutar, så suger det tillbaka allt vatten där. Så man får inget vatten i rören och därigenom kan det inte bli någon legionella heller. Ja, det är folk i Luleå universitet som tittar på det där, och man gjorde en mixning på det där. Och det finns, jag har tittat på en fastighet i Västerås där man har gjort det här, men man gjorde det på en test bara, och jag tror inte man har gjort på så många fler där för ställen, så att det kan vara att det är lite knepigt att få till det att fungera på ett bra sätt. Det är lätt att det blir en julgran, det är väl det som är farliga såna gånger.
Du bara kastar upp, har du ännu fler i bakfickan?
Nej, jag har nog kanske inte så mycket mer i bakfickan, men det är väl det som är de system man pratar om idag. Men det intressanta idag med VVC är att pratar man nu om energieffektiva byggnader och titta på energieffektivisering och titta på man går undersöker befintliga beståndet, så är det då väldigt, väldigt mycket man pratar om. VVC är ett stort problem. Köldbrygge kan ju vara en sak om man tittar på klimatskalet, men i installationer så är det ofta VVC som spökar. Det är den som skapar stora energiförluster egentligen, eller att energin då tar vägen på fel ställen egentligen. Det är det som blir. Det fastnar ju i fastigheten, men den värmer ju inte upp där den ska värma vattnet.
Just det. Så det måste göras på rätt sätt.
Det måste också göras på rätt sätt, och framförallt att undvika det här med att gjuta in ledningar i bjälklag utan att isolera dem. För men idag har man det där filigranbjälklaget när man producerar ny produktion. Det är lätt att dra såna här rör i rör som det kallas, när man har då ett skyddsrör och så är ett vattenrör innanför där, och så utan isolering, och då blir det som egentligen det kommer att avge jättemycket värme, alltså det är en 10 gånger så mycket värme som det skulle bara ligga ute i luften, utan just att det är kringgjutet som gör att det blir liksom, då blir hela bjälklaget som en form av värmefördelningsyta, så det är som är knepiga.
Jag förstår. Mm. Superbra, du har förmedlat en massa kunskap till mig och lyssnarna här idag, Hans. Jag är ganska säker att vi kommer att fråga dig fler gånger.
Mm. Ja, tackar dig, det ska ju vara här. Och ja, sagt, så var det en sak som vi inte har pratat så mycket om, men som kommer sen, det är lugnt. Det är ju då att för att få till det här så krävs det, alltså vi håller på med ett projekt som heter Plats för installationer.
Just det.
Och där är ju just att få då arkitekter och få byggherrar att tänka till i tidigt skede att man måste faktiskt ge plats för att kunna skapa de här schakten och få plats med både rör, utrustning och även då isolering. Det är jätteviktigt, så det har ingen betydelse än hur bra rör man, vilket system man har. Får man inte till att installera det på ett korrekt sätt och isolera på ett korrekt sätt, då blir det inte bra.
Nej, det är ju bra budskap. Så har vi några arkitekter och konstruktörer och så som lyssnar på det här, eller byggherrar för den delen, ja, så kan de ta till sig av det. Plats för installation, det ska man tänka på.
Absolut.
Tack för idag.
Tack, tack. Hej.